Beber. Tack himmelske far att du har låtit din son kungöra vem du är. Tack Jesus Kristus att du har låtit den helige ande förhärliga dig. Jag ber dig helige ande att du ska komma och vila över oss. Och låta ordet inte bara få nå vår hjärna, utan förankras i vårt hjärta. Amen. Ni ska få 5 ord. Nu ska vi se så att det inte är rundgång här bara. Ni ska få 5 ord. Och sen ska ni få 3 rubriker. De 5 orden är nåd och frid, tro, kärlek och hopp. Där börjar Kolosserbrevet. Sen ska ni få 3 rubriker för de 4 kapitlen i Kolosserbrevet. Så jag hoppas ni läser hela dagens predikotext när ni kommer hem. Jag ska läsa brottstycken. Men det är alltså 4 kapitel. Rubriken på det första kapitlet är Kristi suveränitet förkunnad. Rubriken på det andra kapitlet är Kristi suveränitet försvarad. Rubriken på kapitel 3 och 4 är Kristi suveränitet förevisad. Nu har ni fått sammanfattningen. Paulus börjar i Kolosserbrevet. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader. Brukar kallas den apostoliska hälsningen. Här har ni de 2 första orden. Nåd och frid. Man har funderat över varför Paulus i stort sett alla sina brev har den här hälsningen. I första Thessalonikerbrevet så är den väldigt kort. Nåd och frid. Och i Romarbrevet och i Efesierbrevet så är den lite mer utbyggd. Men i alla sammanhang så finns de där 2 orden. Nåd heter charis på grekiska. Det har samma rot som ordet glädje, chara. Ni hör, det låter nästan lika. Och det är hälsningsord i den grekiska kulturen. Hälsningsordet i den judiska kulturen är shalom, frid. Alltså Paulus hälsar församlingarna. Inte bara med 2 av kristen tros absoluta huvudord, storord som man brukar säga, utan han hälsar så att de som hade kommit till tro ifrån grekisk kultur fick hälsning på sitt språk. Så att de som hade kommit till tro på Jesus från judisk kultur fick hälsning på sitt språk. Alltså, det är som om Paulus vill säga, det budskap som jag vill skriva till er nu, det är ett personligt budskap. För när man får en hälsning på sitt språk så känner man att man är sedd. Dessutom så knyter de här 2 orden ihop i Jesu verk. Nåden är det vi kan falla tillbaka på. Den är grunden för vår tro. Friden är det vi kan ana i den här tiden och sträcker oss mot att få se full harmoni. När Jesus kommer åter. Nåden och sanningen blev synlig när Jesus kom första gången. Och när Jesus är uppstånden så säger han frid åt er alla. Alltså det är inte bara hälsningsord till olika kulturer. Utan det är också 2 ord, nåd och frid, som ger en ram för hela vårt liv. Det var 2 ord. Och kommer 3 till, så ni får 5 ord. Då läser vi. Från vers 4. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. När man talar om tro, hopp och kärlek så brukar man vanligtvis komma och tänka på 1 Korintherbrevet 13. Så blir det då beståndande tron, hoppet och kärlek, men störst bland dem är kärleken. Hem och läs, kära vänner. Paulus återkommer till dessa tre ord väldigt ofta. Och de är en sammanfattning inte bara av ramen för vårt kristna liv i Jesus Kristus. Utan det visar att vi får leva i helheten av våra liv. Er tro på vad Jesus har gjort, det förflutna. Jesus har dött och uppstått i historien. Där kan vi förankra våra liv. Den kärlek som ni hyser till alla heliga, ja, det är ju det vi lever ut idag. Att vi får leva ut det Kristus har gjort till människor i vår närhet. Och hoppet, ja, det är ju det vi väntar på som ska komma en dag. Jag tycker det är fascinerande, för det här har vi också gång på gång i Bibeln. När Mose talar till den uppväxande generationen i femte Mosebok så är det tre tal som han håller. Det första blickar bakåt, vad som har hänt ifrån berget Horeb, historien. Det andra som återger de 10 orden för den nya generationen, det är vad de ska leva på i nuet. Och det tredje talet från kapitel 27 i femte Mosebok, det sätter blicken framåt. Det finns två vägar, en till liv och en till död. Så må du då välja livet. Alltså, Mose gör på samma sätt som Paulus. Han sätter in dem han talar i en helhet. En helhet som berör vårt förflutna. Vårt nu och vår framtid. Det här är grejer. Fråga vilken terapeut som helst. När finner människan sin integritet? När hon har kontakt med sitt förflutna, sitt nu och sin framtid. Jesus vill i sin suveränitet hjälpa oss till ett integrerat liv. Det var de 5 orden. Så kommer 3 rubriker. Kapitel 1. Kristi suveränitet förkunnad. Fantastiska sånger, tack ska ni ha. Och jag ska läsa en sång nu. En hymn som finns i Kolosserbrevet 1. Och en fantastisk hymn som mycket troligt sjöngs i den första kristna församlingen. Så Paulus gör precis som Lina Sandell och ni har gjort idag. Man undervisar om kristen tro utifrån sången. Och när man sjunger in sanningar så fastnar de. Det är mycket bättre faktiskt ofta. Vi läser vers 14. Vi börjar i vers 13 faktiskt. Då får vi helheten. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och så kommer hymnen. Den är skriven på versmått. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt, i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Tillsammans med Hebreerbrevet 1 och Johannes 1 så finns det ingen starkare text i Nya testamentet som uttrycker och förkunnar Kristi suveränitet. Han är den genom vilket allting är skapat. Jaha. Kan du komma utanför Kristus? Om allt är skapat i honom och till honom. Och inte bara skapelsen vilar på hans suveränitet. Utan frälsningen. Genom blodet på hans kors så har han försonat allt med sig. Ta en blyertspenna i eftermiddag. Och så läser du igenom de här fem verserna. Och så stryker du under varje gång ordet allt i allt överallt står. Nu kommer du få vässa pennan sen igen. Detta var en hymn. Och jag satt och pratade med Bengt Johansson en gång. Han som har skrivit så fantastiska sånger. Han sa, har du tänkt på att man kan fundera över pronomen i sångerna? Vad det är som är i centrum? Om det är jag, du eller honom eller han. Så blir det ett fokus, ett centrum. Och här har vi alltså en tidig kristen hymn. Där fokus inte går att missa. Det är Kristus som ska lovsjungas. Det är inför Kristus man ska falla ner. Så här har vi en förkunnelse av Kristi absoluta suveränitet. Både i skapelsen och frälsningen och församlingen. Kapitel 2. Kristi suveränitet försvarad. Först var den förkunnad. Nu tar Paulus upp att det finns en fara att komma bort ifrån den här suveräniteten som är uttryckt i hymnen. Det finns en fara. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Ja, olika dagar, olika traditioner, olika mönster och herravälden och makter talas det om. Allt är underlagt Kristus. Se till att ingen för er bort. Och vad tar Paulus för bild? Vers 13 och 14 så får vi rätt meningsbyggnad. Ni som var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika det fast på korset. Vad är det för bild Paulus ger? Grekisk och romersk slavmarknad. Man kunde som en slav i dåtida kultur inte arbeta sig fri. Man kunde liksom inte skapa sig den där förtjänsten så att man kunde kvittera ut fribrevet. Nej, man var livegen. Och det enda sättet en slav kunde bli fri i grekisk och romersk kultur var om det på en slavmarknad ropades ut: jag köper honom eller henne. Och så går den som har köpt fram till den personen och säger: jag har friköpt dig. Och det ordet använder Paulus rätt ofta när han talar om vad Kristus har gjort. Alltså friköp inte till slaveri igen, utan till att vara fri. Och vad hände? Ja, när någon hade blivit friköpt så satte man på offentlig plats upp slavbrevet. Och så överkorsade man det. Man spikade fast det på anslagstavlan. På torget i byn, för att säga det så. Och så tar man den grekiska bokstaven. Det står faktiskt överkorsat. Och vi överkorsar med vårt X. Och det finns en bokstav i det grekiska alfabetet som ser ut som exakt vårt X. Och det är chi. Första bokstaven i Christos på grekiska. Vi brukar ju tala som XP i våra sammanhang. Och det är inte riktigt rätt. Vi uttalar dem på svenska. Chi och rå heter de på grekiska. Alltså K och R om vi tar Christos. Det har han överkorsat. Han har satt sitt namn. Sin titel. Det är Kristus som har gjort detta. Och var har han spikat fast det? På korset. Och det här gjorde att om någon såg en som hade varit slav. Och sa, är du på rymmen? Jag ska nog ta med dig tillbaka till din herre. Nej, nej, kunde slaven. Den friköpte slaven, säger då. Kom med mig till torget, ska du få se. Kom med mig till torget, ska du få se. Och så går den friköpte slaven med det som anklagar honom eller henne till torget. Så där sitter det fastspikat och överkorsat. Jag är fri. När nymånader och sabbater och mat och vad det vara måndag för traditioner vill binda dig och mig. Ta det med till korset. Där och endast där är du och jag helt fria. Låt ingenting läggas till det Kristus har gjort. Han har försonat allt med sig. Håll dig till Jesus Kristus så är du trygg i det här livet. Och i det kommande. Det här är evangelium, kära vän. Det här är det enda evangelium som finns. För här är det full frihet som gäller. Och Paulus försvarar utifrån en bild som alla kände till i den dåtida kulturen. Jag anar att det finns mer, att ni förstår att ni... Det finns mer i de här kapitlen än vad jag tar fram. Men jag tar bara fram några sådana här brottstycken nu. För den tredje rubriken, den står alltså på kapitel 3 och 4. Kristi suveränitet förvisad. Då har vi alltså fått ramen för det kristna livet. Vi har fått helheten i det kristna livet. Vi har fått grunden förkunnad för oss varför den ramen och helheten finns. Kristi blod på korset. Vi har fått det försvarat att det är någonting som gör att vi får gå ut i frihet från allt det som vill binda oss. Vad kommer i kapitel 3? Ikläd eder fast med er, Herren Jesus Kristus. Att få kläda oss i detta, att få leva ut det. Klä er därför som Guds utvalda, 3:12. Heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, skall ni förlåta varandra. Det här är att iklära sig, Herren Jesus. Jag berättade igår, vi satt här på eftermiddagen, om min rabbinske judiske vän Moshe. Och när vi träffas i stort sett en gång i veckan när jag är nere i Israel och samtalar om judisk och kristen tro. Och så skulle vi samtala om Fader vår. Och så säger Moshe till mig, Anders, du vet väl att jag som judisk rabbin, jag kan be varenda strof i Fader vår. För det är en judisk bön. Ja, Jesus var ju jude, så det är ju inte så konstigt. Nej, men först tycker jag då, om Jesus lär sina lärjungar att be till Fadern, så är min bild att ni i kristna sammanhang ber mindre till Fadern än vad ni ber till Jesus och anden. Och tänker jag till så måste jag ge honom rätt till viss del. Även om vi ber mycket till Fadern. Men så säger han, så tycker jag också mig höra att ni läser som det står. Men ni ber egentligen inte som det står. Bara ett exempel, sa han. Ni läser, förlåt oss våra skulder. Men ni ber, förlåt mig mina skulder. För ni är väldigt individualistiska i kristen tro, väldigt ofta. Vi judar, vi har lärt oss, och det här har hjälpt mig, speciellt när jag har varit i tuffa tider i mitt liv. Vi judar, vi har lärt oss att ingen människa orkar bära sin skuld ensam. Därför bär vi varandra fram inför Gud. Det är att leva ut Jesus Kristus. Att bära varandra fram inför Gud. Bara ett kort ord om den text som folk brukar ha problem med i Kolosserbrevet 3. Underordning. Hela kapitel 3 handlar om att det ska vara synligt i våra relationer att det är Herren vi vill leva med. I honom, i Herren, i Kristus. Om ni läser den bestämningen, det står gång på gång på gång. Det är väldigt tydligt att Paulus skriver för att relationerna ska få bära ett vittnesbörd om Kristi suveränitet. Sen har ordet underordna på svenska blivit negativt. Men det är inte ett maktord på grekiska. Det är ett relationsord. Alltså inte lyda under. Det är makten. Utan hypotasso står det. Och det är att stå i beroende av. Alltså att leva ut ett beroende. Så att det kan bli synligt att Kristus har fått förena oss. Hur sker då detta? Kapitel 4. Hur ikläder vi oss Kristus? Hur får vi leva ut i relationer så att det får vittna om hans suveränitet? Var uthålliga i bönen, 4 vers 1. Vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, det är för den jag är fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Lev i bön. Och vad säger Paulus? Be då också för mig. Det här är skrivet år 60, vår tideräkning. 3 år tidigare hade Paulus skrivit Romarbrevet, som brukar kallas för huvudbrevet vad det gäller att presentera rättfärdiggörelse genom tron och evangeliet. Men Paulus anser inte sig själv vara färdig. Han om någon skulle väl kunna ställa sig upp och predika inför pretoriet. Men han ber om förbön för att i varje unikt tillfälle tala som han bör. Att överlåta sig till varandra i förbön. Att få stå samman. Han sa det till medarbetarna här. Jag var så glad igår att komma in i en god atmosfär i kyrkan. Och det sägs om Paulus. Paulus fick nytt mod när han såg bröderna. Och det här att få ge varandra nytt mod. Inte att spela ut varandra, utan få täcka varandra. Där har ni nåd och frid. Tro, kärlek och hopp. Kristi suveränitet förkunnad. Kristi suveränitet försvarad och Kristi suveränitet förevisad. Vi ber. Herre, bevara ordet i våra hjärtan så att vi inte må vara glömska hörare utan dagligen får tillväxa i tro, i hopp och i kärlek. Amen.